Pékin. Tänkte tala en del om trofasthet idag. Och Guds trofasthet blir fokuset. Och det blir en del bibelord. Anders hade en del bibelord också. Det är mycket bibeln idag, men det är aldrig fel. Vi behöver Guds ord också. Men jag har en del versar så där, inga långa stycken, men lite såna här korta versar som beskriver just det med trofasthet, att Gud är trofast. Och han kallar dig och mig också att vara trofasta. Och det är ju så faktiskt att trofasthet, om ni kommer ihåg det, är ju en andens frukt också. Så när vi öppnar oss för Guds kärlek i våra liv, då får vi också del av frukten. Andens frukt och trofasthet tar sin boning i oss också och växer till i våra liv. Så vi blir också trofasta på grund av anden som bor i oss. Vi ska läsa 5 Moseboken 31:6. Där står det så här: var tappra och starka. Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem. Ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte svika dig, inte överge dig. Vi ber. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden. Och tack att du vill uppmuntra oss och påminna oss om vem du är. Om din trofasthet, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, Gud, han håller alltid sina löften. Han är rättfärdig. Och rättfärdig, det är ju att man är utan brist, att man är utan synd och att man är helig, fullkomlig. Men det visar sig också i, Guds rättfärdighet visar sig också i att han är trofast. Han håller det han har lovat. Vi människor, det är lite si och så, vi lovar saker. Men Gud håller alltid till 100% det han har lovat och det han har sagt. Psalm 27:10 står det så här att om min far och min mor överger mig ska Herren ta sig an mig. Det spelar ingen roll vem som överger mig, även om det är mina närmaste, så ska ändå Gud ta hand om mig. I andra Timoteusbrevet 2:13 så står det: är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Gud är trofastheten personifierad. Är vi trolösa så är ändå Gud trofast. Och Hebreerbrevet 13:8 så läser vi: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Han förändras aldrig. Han är densamme. Vi kan alltid lita på Gud. Och han behöver inte ge oss några nya kärleksförklaringar. Så kan det ju vara i våra mänskliga relationer. Men Gud behöver inte det. Vi kan alltid lita på honom. Men sen är det så här att vi människor är bristfälliga. Och på grund av våra brister behöver vi få ständiga påminnelser från Gud. Att han älskar oss, att han är med oss, han bryr sig om oss. Om vi följer hans vägar. Han älskar oss oavsett. Men han kan ju inte välsigna oss och vara med oss på det sättet som han önskar och vill om vi vänder honom ryggen och går våra egna vägar. Men han älskar oss fortfarande och han är fortfarande trofast emot oss. Och jag tänker på det här i Gamla testamentet. Vi läser om judarna. Ibland kan vi tycka det är lite tjatigt det här med, när vi läser om Israels folk. Alla lagar och regler och alla påminnelser. Till och med när det gällde i kläderna, speciellt då för prästerna tänker jag på. Men alla de här offren och alla lagar och allting, det är ju ständiga påminnelser. Men det är för att människan behöver det för att inte glömma vem Gud är och vad han har lovat. Och att han är trofast. Och man reste altaren för att påminna sig och så vidare. Men allt detta för att människan har så lätt för att glömma. Och alla profetiska hälsningar ibland. Jag vet inte om du har läst mycket i profeterna. Men ibland kan man tycka det låter lite tjatigt och sådär. Och det är upprepningar. Men Gud behöver göra det. För vi människor glömmer väldigt lätt och väldigt fort. Och Gud blev faktiskt sviken ständigt av sitt eget folk. Det ser vi också i Bibeln. Hans folk var otrogna ständigt och jämt. Men Guds kärlek förändrades inte. Och han kände mycket för sitt folk och hans hjärta var väldigt sårat. Det ser vi också när vi läser i Gamla testamentet. Det är Guds initiativ det handlar om. Både när det gäller vad Gud gjorde i Gamla testamentet och naturligtvis i Nya testamentet. När Jesus kom hit till världen, alltså frälsningen. Gud tar initiativet. Och så här står det i Jeremia 31 och 3. Med evig kärlek älskar jag dig. Och sen står det i 1 Johannes 4 och 7. Kärleken kommer från Gud. Och 1 Johannes 4 och 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan han har älskat oss. Det är Gud som tar initiativet. Det är han som är först ute. Det är inte vi som kom på någonting bra. Utan det är Gud som var där först. För han är alltid före oss i allt. 1 Johannes 4 och 19 så läser vi. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det är därför vi kan älska överhuvudtaget. För vi har fått ta emot Guds kärlek. Vi kan inte älska utan Gud. Gud har lagt ner den egenskapen i våra liv. Och när vi får uppleva frälsningen och på nyttfödelsen i våra liv. Då får vi också uppleva kärleken på ett nytt sätt i våra liv. Den gudomliga kärleken. I tredje Moseboken 17 och 11 läser vi. Och det handlar om offren i Gamla testamentet. Och det kan vi tänka ibland att här är ju väldigt mänskligt de här offren. När Jesus kom, då det förstår vi. Och han offrade sig och det är nåden och allt detta. Men offren i Gamla testamentet, det är svårt. Det handlar ju om gärningar, gärningslära och att människorna gjorde saker. Men det är ju inte så. Utan det är ju Gud som tar initiativet där också. Det är av nåd. Offren var nåd från Gud i Gamla testamentet. Det står så här, tredje Moseboken 17:11. Jag har gett er blodet för att ni ska stänka på altaret och bringa försoning åt er själva. Jag har gett er blodet. Det är alltså Gud som ger människorna den här vägen, försoningsvägen. Och det pekar ju fram på Jesus. Utan Jesus hade ju inte offren haft någon verkan i Gamla testamentet. Men det är Gud som tar initiativet. Det är av nåd. Och så läser vi andra Korintierbrevet 5 och 18. Förlåt, så står det så här. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Allt har sitt upphov i Gud. Så offren i Gamla testamentet, det var inte för att blidka Gud. Utan för hedningarna var det så. Hedningarna offrade och gav gåvor för de var rädda för Gud och gudarna som de trodde på. Det var något helt annat. De trodde att de kunde få gudarna att tänka annorlunda om de offrade saker. Så var det ju här också. I asatron till exempel och innan kristendomen kom. Människorna levde i skräck för det övernaturliga. Men Bibelns Gud är annorlunda. Det är han som har tagit initiativet av kärlek. Så har han gett oss den här möjligheten att få nåd och frid med honom. Och i Gamla testamentet då var det alla de här offren. Och sen fullbordar Jesus den fullkomnade när han dör på korset. Gud förändras aldrig. Han är trygghet. Han liknas vid en klippa i Bibeln. Gud förändras aldrig. Och det är ju tryggheten för oss. Det är själva grunden. I vår tro att Gud, det håller att tro på Gud. Det håller att lita på Gud. Det han har lovat att göra. Romarbrevet 5 och 8 så står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Guds känsla för oss, hans kärlek till oss, den har aldrig förändrats. Den finns där. Oavsett om jag vill leva för honom eller inte, så älskar han mig i vilket fall som helst. Och han har dött för mig och för mina synder. Men hans handlande förändras när vi säger ja till hans oföränderliga löften. Hans handlande innebär att han kan förlåta oss. När vi vänder oss till honom och tar emot nåden, då kan han förlåta oss och göra oss rättfärdiga inför honom. Det kan han inte göra om inte vi vänder oss till honom och tar emot hans kärlek. Han älskar oss fortfarande. Han älskar den som hatar honom. Han älskar alla som har vänt honom ryggen. Men han kan inte frälsa och förlåta om inte vi vänder oss till honom. Så hans känslor förändras aldrig, men hans handlande förändras. Men han vill att alla ska bli frälsta. Han vill att alla ska ta emot hans kärlek. Och han har dött för varenda människa här på jorden. Trogen Gud och varandra. Ja, moder Teresa känner ni till. Jag tror alla har hört talas om henne. Hon jobbade ju i Indien, i Calcutta, i väldigt många år. Hon sa så här: Gud kallar oss inte till att bli framgångsrika, utan till att bli trofasta. Ganska intressant. Det är viktigt att vara trogen med det vi har. Det lilla vi har. Det lilla jag äger. Det är det Gud ser. Ibland väntar vi på att vi ska få mycket. Och så ska vi få tjäna Gud. Men det handlar om att använda det lilla, lilla jag har. Och jag tänker mina gåvor till exempel som jag har. Mina talanger. Men det kan också vara ägodelar jag har. Att vara trogen med allt det lilla. Och trohet i Guds rike, det handlar om ett dynamiskt liv. Ibland tänker vi att vara trogen, det är att förvalta. Att hålla ut och inte förändra någonting. Men så är det ju inte. Det kan ju vara så i vissa fall, naturligtvis. Men trohet handlar ju om någonting dynamiskt. För skulle vi tänka så i våra kyrkor att trohet, det handlar om att förvalta allt det vi har gjort tidigare, då blir det ju ingen tillväxt eller då blir det ju inga förändringar. Så det är inte det handlar om i första hand. Sen kan det handla om det ibland, att man håller ut i saker för att man ska göra det, helt enkelt. Absolut. Men det är ju någon dynamik i det här med trohet. Att jag får växa i Guds rike. Jag är trogen i det lilla, då får jag anförtrott mig mer. Och så får jag mer från Gud och så växer jag. Och växer vi tillsammans också. Det finns ett bibelställe, jag ska inte läsa det. Andra Kungaboken 4:1-7, Elisa och profet änkan. Det är en fascinerande berättelse om den här oljan som hon hade, som hon skulle hälla i de här tomma kärlen. Hon hade ett hot över sig att hennes barn, söner, skulle säljas som slavar för att fordringsägaren krävde det. Hennes man hade precis dött. Och då sa Elisa att hon skulle ta det lilla hon hade. Hon hade lite olja. Och så skulle hon låna en massa stora kärl och så skulle hon hälla i oljan. Och så skulle hon sälja det och så skulle hon få pengar och kunna betala fordringsägaren. Och hon gjorde det. Och hon använde det lilla hon hade och så fyllde hon de tomma kärlen. Så när vi använder det lilla vi har och när vi är tomma inför Gud, det finns ju väldigt mycket man kan hämta ur den här berättelsen, så välsignar Gud och fyller på. Och så får vi uppleva att Gud är med oss. Då sker undret, välsignelsen över våra liv. Vad är välsignelsen för något? John Calvin, samtida med Luther, han sa så här, eller han skrev så här: Guds välsignelse är Guds godhet i handling, genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ner till oss från honom som är all godhets källa. Guds godhet i handling, det är Guds välsignelse som strömmar ner över oss. Visst vill vi ha Guds välsignelse över våra liv. Och Guds välsignelse får vi över våra liv när vi går hans vägar och lyder honom och lever för honom. När vi ger våra liv till honom, då får vi Guds välsignelse över våra liv. Gud ser med glädje på mig och på mitt liv. Det är ju helt fantastiskt att få uppleva det och leva i det. Relationer handlar om trohet. Både gentemot Gud och gentemot människor. Relationer, trohet. Det blir inte mycket av relationer om det inte finns trohet. Idag är det svårt att överlåta sig åt saker. Överlåta sig i relationer, men även till uppgifter. Man tänker väldigt kortsiktigt, det är korta projekt idag. Jag pratade med en missionär en gång, som en gammal äldre dam. Gammal tant höll på att säga, men det ska man inte säga. Äldre dam. Och hon hade varit missionär i Afrika. Och hon berättade att hon hade varit 30 år. Det var länge sedan, jag var ung då. Så jag blev väldigt imponerad. Så, wow, 30 år i Afrika, det var länge. Nej, sån, det är ingenting, sån. Hon tyckte det var väldigt, väldigt kort. Hon hade en helt annat sätt att se på det här. Och hon tyckte 30 år, det var väldigt kort. Och det här med överlåtelse. Jag gör en liten utsvängning nu. Jag läste igår, om ni kanske såg det, om de här gravarna som hade blivit förstörda i Kina. Är det någon som läste det? Ja, det var missionärer. Det var 18 gravar, tror jag, svenska missionärer som myndigheten hade förstört. Och jag vet inte om det var original eller om det var med minnesstenar man hade rest. Men de kinesiska kristna där, de äldre i den här byn, de ville resa där som minne. Och så kom det människor dit för att minnas det här och hedra de som hade gått före, just de här svenska missionärerna. Men då sa en av de här gamla kineserna här att den här kyrkogården, den hade de förberett för att de här svenska missionärerna, för de visste att de kom att leva här och de kom att dö här i sin uppgift. Det handlar ju om trohet inför Gud. Trohet inför Gud. Och det behöver vi få mer av. Och den här tiden som är nu är det väldigt svårt med det. Människan är hela tiden otrogen mot Gud, förstår vi i Bibeln. Och det står i Romarbrevet 5:5 så här. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Så vi kan få del av Guds gåvor i våra liv och Guds kärlek och Guds trohet kan få bo här inne i våra liv och växa till, växa sig stark. Så på något vis kan man säga att när Gud kommunicerar med oss och ger oss sin kärlek, så responderar han själv i oss genom sin heliga ande. Hans kärlek, det är ju den heliga ande som bor i mig, responderar till Gud. Men jag måste ju, min vilja måste naturligtvis finnas med här också. Men det handlar om en övernaturlig kärlek, en övernaturlig trohet som bor här inne i mitt hjärta och mitt liv. Det är Guds kärlek som har förvandlat mig så jag kan leva troget honom och troget mina medmänniskor. Vår tid. Det var inte mycket på den. Vår tid. Ja, det stämmer. No mucho es la verdad, Elise. En ese tiempo. Det är inte mycket i vår tid, nej. Det är väldigt, väldigt tomt. Men det här att det som är viktigt, det som kännetecknar våran tid, det är att vara trogen mot sig själv. Det är egentligen inget fel i det på ett vis. Man ska inte köra över, som man säger, totalt det man upplever och känner i sitt hjärta djup. Men många gånger blir det en slags ytlighet det här. Ofta menas det med det man för ögonblicket känner just nu. Det är det jag ska vara trogen. Det är inte långsiktigt. Och människornas känslor, det vet vi, är ju väldigt rörliga och flyktiga. De förändrar sig väldigt fort. Därför blir vårt handlande präglat av en viss oro i allt det här och oförutsägbarhet. Det blir liksom ingen stabilitet i det vi gör. En fråga man kan ställa sig, kan jag engagera mig i något jag inte alls känner för? Det skulle många människor säga nej idag, väldigt många. Många skulle säga ja också, tror jag, kanske mer den äldre generationen. Men det är inte bara en generationsfråga, men mycket är det, tror jag. Men inte bara. Och det kan man ju fundera på. Och det här kan ju vara, det kan ju vara sant att man inte ska engagera sig i något man inte känner för. För det blir fel, och jag känner att det är inte min grej riktigt. Och det är ju helt rätt, och ska man följa det så. Men det finns en ytlighet i det här. Jag hoppas ni förstår vad jag menar här. Att det är väldigt mycket som kan vara tungt. Ska jag engagera mig eller inte? Någon väldigt krass. Jag vet inte vad man ska ta. Städa här i kyrkan till exempel. Det är ganska tråkigt och jobbigt. Nej, det är inte min kallelse, mitt uppdrag. Kan jag tänka då. Men jag kan göra det ändå och känna en glädje och välsignelse över det. Och så är det med många saker i våra liv. Att vi kan göra det fast vi inte brinner för det till 100% eller känner för det jättemycket. Och jag tror att det är viktigt att vi förstår det. Och att det inte går på det här att vara trogen mot sig själv. Det är att följa den känsla man har just för stunden. Troheten mot Gud och medmänniskan, där finns glädjen och friheten. Vi är kallade att ge våra liv för Gud och för varandra. Sen handlar det om en process. Och genom små steg tar vi beslut i trohet och vi växer. Ta små steg, det handlar om det hela tiden. Vi växer och vi mognar. Och vi gör saker i det fördolda. Trohet, när Bibeln talar om det, det handlar väldigt mycket om att göra saker i fördolda. När inte människor ser, så gör jag det ändå. Gud ser alltid. Och då mognar jag också som människa. Det handlar om små steg och jag mognar och jag växer och jag går framåt. Thomas Sjödin skrev i en krönika i Göteborgsposten så här att åldras gör man ju utan att man direkt anstränger sig. Och det tror jag vi alla håller med om. Men sen säger han så här att men mognaden tycks allt annat än självklar. Mognad gör man inte automatiskt som människa. Åldras gör man, det kan vi inte göra någonting åt. Men mognad, det är vi med själva och styr och överlåter oss. Det står så här i Hebreerbrevet 5:8. Fast han var son lärde han sig lydnad genom att lida. Jesus lärde sig lydnad. Vi behöver också lära oss hela livet. Får vi vara med och vi får överlåta våra liv och vi får mogna. Tillväxt och tillbakagång, det är processer både och. Små steg åt gången. Vi går framåt och tillväxten sker genom små steg. Men också tillbakagången i våra liv sker genom små steg. Ett litet steg i taget. Två saker till slut. Vänskap. Jesus kallar oss vänner. Och ju djupare vänskap med Gud, desto djupare vänskap med mina bröder och systrar. Och det ger vänskapen med Gud, den djupa relationen, Guds relationen, den återspeglar sig också i våra liv och i våra relationer med våra medmänniskor, med våra bröder och systrar. Det finns en man som står om i apostlagärningarna som heter Barnabas. Och man brukar tala om honom som en sann vän. Och det finns mycket att säga om honom. Men det står att han var en god man. Fylld av helig ande och tro. Han var trogen både Gud och människor. Och det här med vänskap. det är inte att förakta, men sann vänskap bygger på trohet och trofasthet. Och tänk att vi får vara Guds vänner och Jesus kallar oss vänner. Inte tjänare längre, säger han, utan vänner. Vi är vänner till Jesus. Vi får leva i trohet. Och så till sist är vi medarbetare till Gud. Det är lättare att göra något för Gud än att göra något tillsammans med honom, skulle jag vilja påstå. Många människor gör hellre saker för Gud än tillsammans med Gud. Att göra saker tillsammans med Gud, det handlar ju om att förtrösta på honom och leva i en relation, en trofast relation till honom. Att vi får tjäna honom tillsammans. Att vara en medarbetare till Gud. Det är det vi är kallade för. Många är arbetare för Gud. Och det är därför man blir så trött och uppgiven många gånger. Man försöker göra saker för Gud och för andra människor. Och det blir svårt att fullfölja och uffylla vårt uppdrag som Gud har gett oss. Men Gud kallar oss till medarbetare. Tänk att vi får göra sakerna tillsammans med Gud. Att vi får tjäna tillsammans med Gud. Då får vi också uppleva kraften och välsignelsen i våra liv på ett helt annat sätt. Så vi behöver gång på gång påminnas om Guds trofasthet i våra liv. Och det är en andens frukt som växer fram ur mitt liv. Gud är trofast och kommer alltid att vara det. Han förändras aldrig. Och han kallar dig och mig till att vara trofasta honom. Amen. Tack Jesus för den här förmiddagsstunden. Tack att vi får läsa ditt ord och vi får påminna oss om vad du säger, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att du vill undervisa oss och lära oss, Herre. Tack för din trofasthet som du har visat gentemot oss, Herre. Tack att vi alltid får förtrösta på dig. Tack att vi alltid kan lita på dig. Och tack att du rubbas aldrig. Du förändras aldrig någonsin. Och du har älskat oss med en evig kärlek, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Jesus Kristus, tack att du vill möta oss den här stunden, Herre. Och tack att du vill ge oss den kraft vi behöver. Herre, tack att vi får vara uthålliga, Herre. Och tack att vi får hämta kraft från dig. Att vi förstår vad det innebär att vara en medarbetare, Herre. Att vi har alla resurser till vårt förfogande. Tack för din heliga andes kraft i våra liv, Herre. Du ser att det sinar och mycket ofta i våra liv. Och vi känner oss svaga och otillräckliga. Men tack att du vill ge oss kraft, Herre, för varje dag. Ny kraft, Herre. Och tack att du fyller på, Herre. Tack att vi får vara tomma kärl som kommer inför dig, Herre. Tack att vi får vara trogna det lilla du har gett oss, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Vi kanske inte tycker det är mycket, men tack att vi får använda det du har gett. För det är mycket i dina ögon och du vill välsigna det, Herre. Vi tackar dig för det. Tack att du vill välsigna våra gåvor. Du vill välsigna de talanger du har lagt ner i våra liv för att vi ska använda det i ditt rike, Herre. Du vill välsigna våra ägodelar så vi kan använda det för dig, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att du välsignar församlingen här, Herre. Och tack att vi ska få uppleva vad sann välsignelse är. Som vi läste om här, att det är din godhet som flödar över oss. Som strömmar över oss från himlen, Herre. Och tack att du vill möta oss, både äldre och medelålders och yngre, Herre. Tack att du vill möta var och en här i församlingen, Jesus. Vi prisar dig för det, Herre. Tack att du är här den här stunden och tack att du rör vid oss. Vi tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen, Jesus. Amen, Herre. Tackar dig, Jesus.